Välkommen till årets första gudstjänst. David Norberg heter jag, om du är här för första gången och inte känner till mig. Jag ska predika här idag. Det här är inte vilket år som helst för den här församlingen. Det här är vårt 100:e år. Jag tycker att det känns så mäktigt att tänka på att det fanns en liten grupp av människor för ungefär 100 år sedan som flyttade ut till lantliga Tureberg. För det var så det kallades och det var så det var. Ni vet, skulle man åka in till stan, då fick man byta skor på tåget här nere. För att man var så lerig här ute i Tureberg. Så fick man ta finskorna in till stan. Här fanns det en grupp av människor som kom från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och som valde att offra av sin egen tid, av sin egen bekvämlighet, för att det skulle finnas undervisning för barnen här ute i Tureberg. Det där växte. Det blev en församling som startades. De tog av sina pengar och byggde ett litet kapell på den här marken. Och sen är resten historia. Tänk att vi har funnits här i 100 år. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt arv som vi får vara med och förvalta. Tänk, vilka är här om 100 år? Vilka sitter här på den här platsen om 100 år? Det har vi ju ingen aning om. Men tänk att vi får vara en del av detta och vara med och bygga församling på den här platsen. Och Guds rike, såklart. I år så har vi ett tema. Vi har det nu, 3 gudstjänster, och sen så kommer det också komma tillbaka under året som vi vill kalla för 100 år av bön. 100 år av bön. Vi hoppas och ber att det här inte bara skulle vara någonting vi predikar om, utan något vi också praktiserar under det här året. Våran bön och vår förhoppning är att vi ska be mycket mer 2024. Vi har burits av många böner under åren här i Sollentuna Pingst. Nu ska vi be att det också finns en församling här de kommande 100 åren. Så jag hoppas att du också vill vara med och be det här året. Jag tänkte jag skulle ge en liten bakgrund till det här temat. Jag hade egentligen bara kunnat säga, som Elisa sa i början, att det är viktigt med bön. Men jag tänker ni ska få en liten bakgrund till varför vi går in och varför jag känner lite extra för just det här temat. För mig har det liksom växt i mitt hjärta, någon slags inre resa till att ja, men det är det här vi ska satsa på. Jag tror verkligen på detta. Jag vill börja bak i pandemin. Det var ju en strulig och lite jobbig tid för de allra flesta. För oss som jobbade i kyrkan så var det en lite tuff tid. Jag tittar på Paulina som sitter här nere. Hon tycker också det. Det var en speciell tid med inspelningar och begränsningar. Man kunde inte ses. Och ni som var med då och följde liksom nyhetsflödena. Först så skulle allting förändras, eller hur? Allting skulle bli digitalt på något sådär sätt. Sen gick det ett tag. Sen var vi så trötta på det där digitala. Så vi ville bara ha det vanliga. Vi ville bara ses. Och när restriktionerna liksom släppte så var ju jag själaglad. Det var så roligt att få stå här och predika för människor och få se församlingsmedlemmar och nya människor. Det var ju bara så fantastiskt. Men hos mig så stannade det kvar en liten känsla i alla fall att någonting behöver vi ändå förändra. Vi kan inte liksom bara bygga församling så som vi alltid har gjort. Vi kan inte bara köra i samma gamla hjulspår. Någonting har skett på ett sätt, tycker jag, efter pandemin. Att det är en annorlunda tid. Dels tänker jag att det är en mycket oroligare tid. 2022 och 2023 har ju inte varit fantastiska år om man tittar i ett globalt perspektiv. Det är en oroligare liksom tid vi lever i. Men det är också en del saker som gör mig väldigt hoppfull när jag tänker på kyrkan. Jag tror att vi kan få vitaliseras i den här tiden. Jag tror att vi kan få ny kraft. Vi kanske har sett de bästa kyrkorna som människor kan bygga. Men tänk vilken kyrka Gud kan bygga. Det är känslan i min kropp i alla fall. Lite maktlöshet och sen bara en stor tilltro till att Gud kan få göra någonting fantastiskt i den här tiden. Jag tror på riktigt det. I februari 2023 så hände det någonting häftigt på en plats i USA som heter Asbury. Och specifikt Asbury University. Där bröt det ut en väckelse bland ungdomar. Som ett stort bönemöte där stora delar kom ifrån Gen Z och som pågick i liksom 2 veckor. Jag tror inte det var någon som riktigt räknade med att det skulle bli något sånt. Det hände bara. Under 2 veckors tid, 24/7, så pågick det bönemöte. Det reste dit folk över hela USA. Det var tusentals ungdomar där under några veckor som liksom bad 24/7. Någonting hände där som vi inte riktigt kan förklara. Senare under våren så var jag och delar av teamet också i London. Och då fick vi höra flera såna här berättelser, fast liksom ifrån tredje världen. Det kom liksom präster och pastorer från andra delar av världen. Från Kina och från Afrika. Och för dem så var det här inte någonting nytt, utan det var så här, men det här hände ju hos oss också. Så det som var kanske allra mest speciellt med Asbury var ju att det hände i västvärlden. Och det fick oss att tänka till att ja, men det där kan också ske hos oss. Det där kan hända. Så de senaste åren så har det väckts en längtan efter väckelse. Jag tror att Gud kan få göra något fantastiskt i den tid vi lever. Något som kanske inte beror på vår egen styrka eller duktighet. Eller på vår egen kraft. Men Gud kan komma med sin kraft. Kanske är det det bästa hoppet vi har. I somras så köpte jag en bok om väckelse. En sån här klassiker. Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries. Lite så här gammal engelska. Jag kan knappt översätta titeln själv. Men jag rekommenderar den varmt. Jag läste den i somras och jag kommer ungefär till sida 1 tills jag fick total syndanöd över mitt eget liv. Lyssna på de här verserna. Det kommer inte på skärmen. Han skriver så här. Man måste inte vara andlig för att predika. Om man med det menar att stå och leverera homiletisk perfektion eller exegetisk exakthet. Genom en kombination av minne, kunskap, ambition, personlighet plus en välsorterad bokhylla, god självkänsla och en upplevelse av att ha kommit fram. Broder, då är predikostolen din nästan var som helst idag. Predikan av den typen påverkar människor. Bön påverkar Gud. Predikan påverkar tiden. Bön påverkar evigheten. Predikostolen kan vara ett skyltfönster för våra talanger. Kammaren talar död åt all uppvisning. De där orden grep tag i mig. För jag inser att en del av de där sakerna checkar jag av ganska bra. Ha en fin bokhylla hemma. Ganska hög nivå av ambition och ett bra minne. Jag behöver inte stå här med några papper. Men predikan av den sorten talar till människor. Bön förvandlar. Bön talar till evigheten. Jag inser i mitt eget liv att jag så ofta nöjer mig med det som jag själv kan förändra. Lite bättre gudstjänster, bättre verksamhet, en mer slimmad, väl genomtänkt gudstjänst eller fler gudstjänstbesökare, fler medlemmar, etc. etc. Men på riktigt, vad spelar det för roll om inte Gud gör någonting? Om inte den heliga ande föder någonting av himmelriket i våra hjärtan, om inte vi får se Guds kraft, vad är det då? Ett skyltfönster för hur duktiga vi är. Jag drömmer om att vi skulle få se mer av Guds kraft. Jag längtar mer efter bönesål än bättre predikningar. Tänk vad Gud skulle kunna få göra i Sollentuna. Ibland tror jag att vi nöjer oss med att liksom räkna stenarna på altaret eller sortera offret typ. Tycker att det är fantastiskt utan att vi har sett någon eld ifrån himmelen. Det drömmer jag om 2024. Att vi liksom skulle få lära känna kraften i evangeliet. Inte bara på något liksom gasat, karismatiskt sätt, utan på ett uppriktigt, ärligt, personligt plan. Vi skulle få uppleva mer av Gud. 100 år av bön, det här temat, det är för dig som längtar efter mer av Gud, som längtar efter att få se kraften, som hungrar och törstar. Och om du sitter här och tänker, ja men jag känner mig torr och cynisk och tråkig ibland, välkommen in i gänget. Vi uppfostras ju i att dekonstruera våran tro, bara plocka ner den i liksom beståndsdelar. Vi lever i en tid som är så påverkad av psykologi, som bara drar alla slutsatser till psyket. Ja men välkommen in i gänget. Om du känner dig trött och cynisk ibland. Men låt oss längta lite mer det här året efter vad Gud kan göra i våra liv. Det är min bön för 2024. Nu ska jag ta med dig till ett bibelställe i Uppenbarelseboken. Bibelns sista bok. Och vi ska läsa ett av de 7 breven i kapitel 2 och 3 i Uppenbarelseboken. Det här är ju en text som är lite speciellt skriven, lite annorlunda språk. Jag vill bara säga det först. Vi tror ju att Johannes satt på ön Patmos och skrev de här orden. Troligtvis hade han ju en grupp av kristna människor idag i Efesos framför sig när han skrev de här orden. Vi tänker också att det är Guds ord. Kyrkan har under 2000 år bekräftat de här orden som Guds levande ord. Verksamt också idag. Tänk på det när vi läser de här raderna. Här är också till oss. Lyssna på de här raderna. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 1-7. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som vandrar bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har härdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varför du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Budskapet till Efesos är väldigt intressant. Du är uthållig. Du har hållit i och hållit ut. Men en sak har jag emot dig. Att du har tappat den första kärleken. Jag tänker att det här är en text som kristna genom alla tider har känt igen sig i. Ni vet att efter ett tag i vandringen med Gud så håller man kanske i, men man har tappat den där första glöden. Det brinner kanske inte riktigt som det gjorde innan. Eller precis i början. Och så har vi då en text där Gud säger till församlingarna: har du tappat den första kärleken? Och jag tänker att det är helt i sin ordning att man under vissa perioder i livet kanske kämpar med den där glöden. Men jag tänker också att det är varje kristens ansvar att på något sätt se över den där inre kompassen. Brinner jag? Längtar jag efter detta? Finns det en eld där inne som brinner? För ett tag sedan så satt jag och min fru Sara ner och tittade igenom våra semesterbilder. Det är ju ett kul nöje när man har varit tillsammans ett tag. Och så tittade vi bakåt bland våra bilder och så kom vi liksom till den där första sommaren som vi hade tillsammans. Och då utbrister Sara så här: åh, kommer du ihåg den där sommaren då vi var kära? Det var ju inte så kul att höra. Då tänkte man, ha, de andra somrarna, hur var de? Och hur är det ställt nu? Men jag förstod ju vad hon menade. Det är någonting speciellt, den där första kärleken. När det bara bubblar över. Det är klart att det inte alltid kan vara på det viset. Men den andra tanken är, ja, men hur är det ställt nu? Liksom, har man varit i en lite längre relation så vet man ju att kärleken behöver underhåll. Bekvämlighet, ja, men det kommer av sig själv. Bekymmer, det kan man räkna med. Men kärleken, den behöver ett visst underhåll. Så är det också med tron. Den första kärleken, det behövs underhåll. Bekymmerna, de kommer. Bekvämligheten, det behöver vi inte jobba för. Och en del gånger är vi kanske rädda för att bli besvikna. Brinner du? Brinner det i ditt hjärta när du tänker på Gud? Brinner det? Om vi inte gör det, är det kanske dags att ta ett varv. Hur är det ställt med mitt hjärta? Det är den första frågan jag vill att du tar med dig från den här gudstjänsten. Brinner du? Och vi kan ha en massa olika bortförklaringar och funderingar varför vi inte gör det, eller omständigheter. Men syvende och sist så är det vårt ansvar. Hur är det ställt med våra hjärtan? Och det är inget liksom världsfrånvänt att längta efter Gud eller att söka Gud i bön. Det är inte något världsfrånvänt. Bön är inte slöseri med tid. Vi tänker ju att Gud har skapat oss alla till att leva i en relation med honom. Då är inte bön slöseri med tid. Det är en del av ditt och mitt syfte. Det är därför vi finns till. Det är för att leva i en relation med Gud. Bön är inte slöseri med din och min tid. det mest livsbejakande som du och jag kan göra, det är att faktiskt söka Gud i bön. En del människor, de tänker så här att vi nöjer oss med att acceptera Kristus. Jag har sagt mitt ja, och sen får den här relationen, det får någon annan ta hand om. Tänk inte så. Det står i Bibeln att vi ska älska Gud av hela våra hjärtan, inte bara acceptera tanken på honom. Det står att vi ska be, söka, bulta och ska Gud öppna. Inte bara acceptera att han finns. Så låt det här året få bli ett år i bön. Låt oss tillsammans längta efter mer av vem Gud är och vad han vill göra. Nu ska jag läsa mitt andra bibelord för den här predikan. Och det kommer ifrån andra och sista, ska jag säga. Ifrån Filipperbrevet. Lyssna på detta. Det här är Paulus som skriver. Lite om sin egen drivkraft. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristus skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre, Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdigheten som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Här talar ju Paulus om sin drivkraft. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. All annan drivkraft kommer på ett eller annat sätt att komma till korta i våra liv. Det är klart att vi har den och vi vill se den. Vi vill se bättre gudstjänster. Om man nu tar det kyrkliga perspektivet. Vi vill se en fantastisk lokal här i Sollentuna. Vi vill se en massa olika saker. Men i längden så är det det här som kommer hålla. Den här drivkraften kommer inte komma till korta. Gud kommer inte göra dig besviken. Alla andra drivkrafter, vad det nu än är, bli omtyckt av andra, tjäna mycket pengar, ha en bra utbildning, bo i ett vackert hem. Alla andra drivkrafter kommer att komma till korta. För det har inte med vårt syfte att göra. Vårt djupaste syfte är att leva i en relation med vår skapare. Och där kommer inte bönen till korta. Den här julen har varit lite speciell för mig och för många andra har jag hört också, för jag har varit sjuk. Vi fick halsfluss hela familjen och jag blev så sjuk så att jag låg sängliggande. Nu är jag gift med en IVA-syrra så jag fick inte så mycket ömkan för det. Då behöver man ha dropp och grejer för att liksom... Men jag hade ändå tillräckligt hög liksom feber för att kunna få ligga i sängen några dagar. Vilket också gjorde att jag hann läsa en del. Och under jullovet så hann jag läsa en biografi av John Wesley. En engelsman som levde på 1700-talet. Som var med och grundade det som vi kallar för metodismen eller metodistkyrkan. Och som var med om en helt fantastisk väckelse. Tusentals människor som fick ta emot Jesus. Både i England och senare även i USA. Ett helt otroligt extraordinärt liv som den här mannen levde. Men han levde inte ett enkelt liv. Ibland tror jag att våra liksom drömmar om väckelse... Ibland förväxlas med våra drömmar om goda tider. Det stämde inte på John Wesley. Han har ett svårt efternamn. Jag är uppväxt med Harry Potter, så jag blandar ihop han med han Ron Weasley. Det är inte samma person. John Wesley. Han lever under de mest outhärdliga omständigheter. Det är liksom inbördeskrig i England. Han predikar 18-19 gånger i veckan, rider runt på en hästrygg över hela England i alla väder, predikar utomhus i alla väder, har alla typer av krämpor och sjukdomar och har någon sån otrolig drivkraft i detta. Väckelsetider är per automatik inte goda tider. Han lever i liksom konflikt med människor konstant, men får vara så otroligt använd av Gud. Han försöker leda en rörelse som konstant splittrar sig och är helt omöjlig att hålla ihop. Men Gud gör någonting helt fantastiskt. Och det finns ett tillfälle som jag tror var helt avgörande för John. Under sin första resa till USA så träffar han en grupp tyska kristna. De kan brukar kallas för hernhuttare. Och de har en väldigt varm, personlig, innerlig tro. Och han blir så imponerad, för de är inte rädda för döden. Och de har en väldigt personlig, innerlig tro. Och så hamnar han i ett samtal med en av de här tyskarna som heter August. Nu glömde jag efternamnet. Spenberg eller något sånt. Ja, August kan vi säga. Och det här blir ett förtroligt samtal. Och han ställer en väldigt, väldigt personlig fråga till slut. Allting, alla hans frågor går ner till en fråga. Känner du Kristus? Och John svamlar. Han säger något i stil med att ja, men jag vet att han är världens frälsare. Men han skriver i sina dagböcker sen att det var tomma ord. Tomma ord. Känner du Kristus? Och då ska man veta att John var uppväxt i en kristen familj. Han hade en präst som far. Det är ingen av oss som har läst så mycket bibel som han har gjort vid den här tidpunkten. Det är jag helt övertygad om. Ingen som har memorerat fler bibelord här inne än vad han har gjort. Han har pluggat på Oxford. Han har lett en rörelse i helighet redan. Men han blir helt golvad av just den där frågan. Känner du Kristus? Och under några år så växer den där vissheten fram. Och den vissheten som han har, en person, att han känner Kristus, den förvandlar en hel nation. Två nationer. Helt. Känner du Kristus? Det är en bra fråga att ställa sig. För ganska ofta så blir våra böner önskelistor. Ni vet. Eller liksom vaga önskningar om goda tider. Känner du Kristus? De två frågorna. Känner du Kristus? Hur är det med den första kärleken? Skulle jag vilja att du tar med dig från den här gudstjänsten. Inte som en örfil. Men som en uppmuntran. Hur är det? Hur är det ställt? Hur är det med den första kärleken? Brinner du? Var är du någonstans? Känner du Kristus? Låt 2024 få bli ett annorlunda år. Låt oss tillsammans och enskilt söka Gud, Guds hjärta i bön. Jag är helt övertygad om att det kan få göra en otrolig skillnad. Otrolig skillnad. Vi ber. Herre, tack att vi kan få komma med våra längtande hjärtan till dig, Herre. med vetskapen om att du har längtat efter oss först, Herre. Du söker vår närvaro, du söker vår gemenskap, du söker den relationen, Herre. Tackar dig för det, Herre. Tack att vi får den här gudstjänsten och den här stunden nu ge det gensvaret till dig, Herre. Tala med dina ord till våra hjärtan, Herre. Du ser den som sitter här och tänker, det är torrt som fnöske i mitt hjärta. Det finns ingen chans att Gud kan göra någonting i mig. Herre, kom och överraska oss. Kom med din heliga ande, Herre. Gör det som bara du kan göra, Herre. Som ingen predikan i sig kan föda, men som du genom din heliga ande kan föda, Herre. Låt 2024, Herre, får bli ett år av bönesål i Sollentuna pingst, Herre. Där vi får ropa till dig och söka ditt ansikte ännu närmare, Herre. Fyll oss med din kraft, Herre. Inte bara på ett vardagligt sätt, Herre, utan på ett övernaturligt sätt, Herre. Vi lever i en tid där jag är helt övertygad om att vi behöver mer av din kraft. Den här världen behöver din kärlek, Herre. Den här världen behöver din väckelse, din eld, Herre. Herre, tänd den elden. Tänd den elden i mitt eget liv, Herre. Tänd den i vårat liv, Herre. Gör oss brinnande, Herre. Jesus, Jesus. Tänd elden, kom med ditt ord i våra hjärtan, Herre. Jesus, visa dig för oss, tala till oss, Herre.